Nu tar socialsekreterare i Helsingborg hjälp av generativ AI för att både spara tid och göra ett bättre arbete. Efter att ha testat verktyget internt så har man nu sedan i mitten av oktober valt att genomföra ett pilotförsök på riktigt. Marie Sederberg har länge jobbat som socialsekreterare och är nu sakkunnig inom socialtjänsten i Helsingborgs kommun.
Alla 20 år som jag jobbat som socialsekreterare så har skrivandet tagit så mycket. Man har alltid varit efter.
Som socialsekreterare så måste man föra många anteckningar från samtal man genomfört och sen skriva rent. Något som inte alla verkar vara helt förberedda på när de väl börjat jobba.
Även om man förbereder folk i intervjuer och på socialhögskolan att det är mycket administration eller mycket skrivande, så är det oftast att människor tycker att det är nästan en chock ändå hur mycket det är man måste skriva. Och att man många gånger behöver vara två bara för att en ska skriva, vilket kanske inte blir det mest tidseffektiva, för att man kan liksom inte både lyssna och skriva samtidigt, eller det är svårt att lyssna och skriva samtidigt. Så att frustrationen är nog att man liksom känner sig väldigt otillräcklig i liksom själva kontakten med familjen för att det går så mycket tid åt att skriva.
Det finns ett stort behov av socialsekreterare idag, samtidigt som många lämnar yrket. En förklaring är att det är ett utsatt jobb. En annan är att just det administrativa tar allt för stor del av tiden. Flera kommuner vill nu ta hjälp av generativ AI för att minska den delen. Värmdö har till exempel satt som mål att vända på siffrorna. Från att 70% av tiden går åt till att skriva till att bara 30% ska göra det. Och Helsingborg är alltså den första kommunen i Sverige som nu redan börjat använda sig av den nya tekniken för att minska den administrativa arbetsbördan i ett pilotprojekt.
Det pilotprojekt som vi nu startar i Helsingborg är ju en tal till texttranskriberingsfunktion som vi testar, som automatiskt ska skriva ner och sammanfatta ett samtal man har med sin klient.
Martina Avasobarte, hon jobbar också på socialförvaltningen i Helsingborg som innovationsledare.
Och som man sen då kan egentligen skriva till och ställa frågor till texten som har genererats för att man ska få ut proffsiga, konkreta sammanfattningar och slippa sitta och ta anteckningar själv på mötet och stjäla uppmärksamhet egentligen från samtalet. Och det tror vi då ska frigöra jättemycket tid som man då istället kan lägga på att faktiskt utföra det sociala arbetet och inte att skriva rapporter. Självklart ska man ju fortsatt göra sin analys av samtalet som man har haft och kunna göra sin bedömning om åtgärder och insatser som klienten behöver. Men man behöver inte sitta och skriva anteckningar längre.
Kommunen har förberett sig genom att först jobba internt med samma verktyg och har också tagit höjd för de problem som skulle kunna uppstå när det handlar om känsliga personuppgifter, det säger Martina Avasobarte.
Under våren då har vi haft fiktiva klientsamtal mellan två socialsekreterare som har fått testa tekniken och se, uppfattar den saker och ting på ett korrekt sätt? Uppfattar den hur många röster det finns i rummet? Vad händer om det är en tolk med? Och så vidare. Den utvärderingen har ju visat på då den stora potentialen i det här verktyget. Och utifrån det har vi sedan jobbat med att skapa förutsättningar för att göra det här på ett väldigt tryggt sätt, datamässigt och juridiskt. För att beslutsfattarna ska kunna känna sig trygga med att vi fattar ett väldigt klokt beslut.
Socialtjänsten är ju en verksamhet med hög sekretess. Vad är då förklaringen till att det är just de som börjar när man ska sjösätta det här generativa AI-verktyget hos kommunen, undrar jag?
Jag tolkar det ju som de diskussioner vi har haft med att vi är i ett kritiskt läge för svensk socialtjänst och myndighetsövningen idag. Och det finns undersökningar som också visar på att yrkeskåren behöver känna att det är mer attraktivt att utföra arbetet. Att man ville kanske bli socialsekreterare för att få göra riktigt socialt arbete. Och just myndighetsutövningen är en väldigt tung administrativ roll också. Och att man efterfrågar då en lägre arbetsbelastning och mer tid för det sociala arbetet. Och det är just här vi ser att, och testen också har visat på att här kan verkligen det här verktyget hjälpa till.
Samtidigt så är Martina Avasobarte lyhörd för vad som kan uppstå när generativ AI blir en del av vardagen för socialsekreterarna.
Det här verktyget är ju inte skräddarsytt för den här typen av uppgift. Det finns otaliga frågeställningar som vi inte har fått svar på ännu. Och det är just det som vi vill utforska nu. Klara det här verktyget av det här? De testerna vi har gjort visar ju på att det fungerar tillräckligt bra för att vi ska kunna gå igång med en skarp pilot helt enkelt.
Det är till en början 20 handläggare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som kommer prova det här under ett halvårs tid. Sen ska det utvärderas. Helsingborg går alltså i täten, men många andra kommuner har liknande planer, till exempel Värmdö och Uddevalla. Men samtidigt så finns det de som är tveksamma. Karlshamns kommun har bestämt sig för att tills vidare förbjuda all användning av generativ AI för de kommunanställda.
Det är inte bara ChatGPT utan egentligen all generativ AI som vi pausar.
Martin Blomqvist är IT- och digitaliseringschef i Karlshamn.
Och det är för att få grepp om rättsläget runt det, få kontroll på informationssäkerheten runt det och skapa förutsättningar för att kunna föra in det på ett säkert sätt och ett rättssäkert sätt och arbetsrättligt sätt. För det finns risker att information läcker, personuppgifter läcker eller annan känslig läcker när man för in i de här modellerna, de här verktygen som finns. Så vad vi gör just nu är att vi utvärderar verktyg för AI-tekniken för att hitta en plan för hur kan vi föra in detta på ett säkert sätt i verksamheten.
Kommuner gör alltså olika riskbedömningar och rättsliga tolkningar kring användandet av generativ AI i verksamheten. Sveriges kommuner och regioner, SKR, de har ett så kallat AI-råd där flera kommuner är med och för diskussioner om frågor som just handlar om gränsdragningar. EUs så kallade AI-förordning, det är en viktig pusselbit. Den reglerar användningen av AI inom unionen. Och till exempel så ska förordningen skydda människors hälsa, står det. Och tekniken ska användas ansvarsfullt. Men det verkar alltså finnas tolkningsutrymme. Den svenska myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har också utformat en guide där de samlat några myndigheters erfarenhet av AI i praktiken. Ja, men nu blir det mycket kanske du som lyssnar tycker, men regeringen har också gett samma myndighet och integritetsskyddsmyndigheten i uppdrag att just ta fram riktlinjer för användning av generativ AI inom den offentliga förvaltningen, något som ska presenteras i januari. Och en sak till. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning för att se över behovet av nationella anpassningar just till följd av EUs nya AI-förordning. Hängde du med? För er då som råkar nicka till på grund av för mycket information, det pågår helt enkelt en intensiv verkstad just nu för att försöka ge tydliga besked till bland annat de kommuner som kliar sig i huvudet och som idag formulerar sina egna AI-strategier. En utomstående IT-jurist som betraktar detta heter Katarina Hillertz.
Vi pratar mycket om effektivitetsvinster, men man kanske inte har satt sig ner riktigt och identifierat på vilket sätt kan det här innebära effektivitet och vad är det för kostnader som det här medför i termer av att vi riskerar viss information eller det kostar ju pengar liksom att införa det här, det är ju inte gratis. Så att det här är väldigt viktigt tycker jag, att inte springa för fort och verkligen landa det här. Och då gäller det också att ha rätt kompetens in i det arbetet naturligtvis. Annars landar man ju snett.
Hur ser då Katarina Hillertz på risken att man som socialsekreterare plötsligt inser att det här generativa AI-verktyget faktiskt skulle kunna hjälpa till med betydligt mer saker än bara transkribering?
Det är klart att vi är kreativa, vi vill testa och prova och upptäcka då de här fantastiska möjligheterna som kanske finns med viss AI, viss verksamhet. Och sker det då ute i verksamheten så har vi ju inte den här övergripande kontrollen på vår informationshantering som vi är skyldiga att ha i offentlig sektor i verksamheten, i privata verksamheter också. Och det medför absolut risker. Att vi förser AI till exempel med mer information än vad den ska ha. Att vi låter AI fatta beslut. Vi pratar om human in the loop, alltså att det ska vara en människa som är där och kontrollerar och säkerställer att det är kvalitet. Men vad händer när vi har bråttom och vi är stressade och ja, men det är good enough och så kör vi på det. Så att vi behöver vara väldigt vaksamma kring det. Så att det gäller att vi styr upp tekniken och begränsar den så mycket som möjligt i förhållande till vad vi ska använda AI till och vad vi har beslutat om. Och att vi säkerställer att medarbetarna som ska använda det här verktyget också är väldigt väl bekanta med de regler som gäller då internt i verksamheten och faktiskt följer dem. Och att man kan följa upp det på ett bra sätt.
I en antologi som heter AI och makten över besluten som kom ut tidigare i år så diskuteras bland annat hur rimligt det är att offentliga aktörer på olika platser ska uppfinna egna lösningar när de har liknande behov. I samma bok så medverkar Karim Jebari. Han är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier.
I sak så tror jag att absolut AI har en enorm potential. Så där är vi inte oense, men jag tror att det finns också väldigt många sätt som man kan göra det här dåligt på. Och då riskerar man att underminera allmänhetens förtroende för den här teknologin.
Han pekar på de problem som kan uppstå när man till exempel i kommunen inser hur mycket mer effektiv en socialsekreterare blir med hjälp av generativ AI. Och hur det i sin tur kan leda till att AI faktiskt i praktiken fattar beslut.
Ibland så sägs det att det är ingen fara, det är inte AI som fattar besluten, utan det kommer alltid finnas en människa in the loop som det kallas. Att det är en människa som hela tiden måste godkänna vad AI har bestämt. Men om då kraven på hur många ärenden som ska handläggas ökas väldigt mycket för att man förutsätter att det går, då har inte tjänstemannen möjligheten eller tiden att manuellt gå igenom alla de här besluten som AI har gjort. Så även om det i teorin sägs vara människor som fattar beslut, så kan det i praktiken vara så att det är AI som fattar massa beslut och att de här tjänstemännen då har väldigt små möjligheter att överpröva AI.
Det finns exempel på situationer då tjänstemännen har tid, men där det finns starka förväntningar från organisationen att man ska följa AIs råd. Karim Jebari igen.
Det är väldigt viktigt att göra skillnad på det liksom idealiserade fallet och det faktiska utfallet. Så till exempel i USA så finns det ett riskvärderingsverktyg som används i vissa domstolar. Och om domaren där följer rekommendationen från AIN, då behöver det inte motiveras vidare. Men om domaren avviker från AINs rekommendation, då måste domaren motivera det med liksom ett skriftligt utlåtande och ett resonemang och så vidare. Och det är klart, om det är fredag kväll och så vidare, så kanske man vill gå hem istället för att sitta där och skriva ett långt utlåtande. Och då kan det vara, så att säga, mycket enklare att gå efter AI helt enkelt.
Tillbaka till Marie Cederberg, hon som länge jobbat som socialsekreterare och som nu är sakkunnig inom socialtjänsten i Helsingborgs kommun. Hon är positiv till den nya tekniken.
Det kommer ändå spara oss så pass mycket tid, och framförallt så kommer kvaliteten i skrivandet bli så pass mycket bättre.
Vad ser hon då framför sig? Vilken hjälp kan generativ AI ge socialsekreterarna på sikt?
Min förhoppning är ju att man i förlängningen kan använda det sen att formulera våra utredningar. För man kan ha otroligt mycket skriftlig information som man sen ska försöka sammanfatta i våra utredningar och komma fram till en slutsats. Vad blir bäst för det här barnet? Vad behöver vi ge för insatser? Min högsta önskan är ju att den också kan hjälpa oss med den här slutprodukten. Så då tänker jag att det behöver en smart AI kan ju hjälpa oss plocka fram för barn på vad som är de största riskfaktorerna för just detta barn. Men där är vi inte riktigt ännu, vad jag vet. Men det är väl min förhoppning, så att det kan hjälpa oss med.
Vad är det som gör att man faktiskt vill använda den här nya tekniken till kommunens mest sekretessmässigt känsliga verksamhet? Frågan tål att upprepas, och hon som svarat på en tidigare är Martina Avasso-Barte. Hon som är innovationsledare på socialförvaltningen i Helsingborg.
Jag har fått frågan flera gånger. Varför gör ni det så komplicerat? Varför tar ni den svåraste delen av verksamheten att testa på? Ja, men svaret är egentligen att vi tror ju att det är här vi skapar störst effekt. Här kan vi göra mest nytta med AI-tekniken och skapa stort värde för många. Så att vi ville utmana det helt enkelt och se, kan vi lyckas med detta? Så det var nog därför, lite jävlar anamma eller vad man ska säga, som gjorde att vi ville göra detta.
Helsingborg är alltså först ut, och flera andra kommuner är på väg åt samma håll. Socialsekreterarna kan få hjälp med det administrativa arbetet till förmån för mötet med klienten. Det är tanken, det säger Martina Avasso-Barte. Även om juridiken kan sätta käppar i hjulet.
Det här är ju ett område som är utmanande och där lagstiftningen kanske inte är gjord för det här tekniksprånget vi befinner oss i samhället idag. Jag brukar prata om att vi är väl egentligen i samma språng nu som när vi gick från papper och penna och fax till dator och e-post. Och att vi på liknande sätt behöver våga just utmana de generella arbetssätten idag för att kunna ta det här språnget och utveckla oss på ett bättre sätt. För att kunna leverera mer välfärd för pengarna. Men också mer trygghet trygghet till klienterna helt enkelt.
Blir det då verkligen mer välfärd för pengarna när den generativa AI:n underlättar arbetet?
Det är väl inte helt självklart att det är resultatet.
Det här är den sista rösten ni får höra i det här programmet. Hon heter Lupita Svensson och är docent i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet och har fördjupat sig i socialtjänstens digitalisering.
Det kan ju bli så att tekniken används på ett annat sätt än vad just vad välfärdens syfte är.
Lupita Svensson har tidigare sett att socialtjänsten hamnat på efterkälken när det gäller digitalisering. Och hon är positiv till att man nu tar hjälp av den generativa AI:n. Även om den transkribering som nu används i Helsingborg är långt ifrån den potential som den nya tekniken faktiskt har, säger hon.
Just nu så använder man AI och även automatiseringar på en väldigt, vad ska jag säga, förenklad nivå mot vad teknologin egentligen kan göra. Det blir ju nästintill en banalisering av teknologin. Och det hänger väl ihop med att vi nu försöker att härma det vi har gjort innan med människor. Istället för att, som man kan tänka innovativt med teknikutveckling, att man försöker att tänka helt nytt utanför boxen. Vad är det AI skulle kunna bidra med? Men det är ju svårt.
Som vi kunde höra tidigare så hade Marie Cederberg, hon som länge jobbat som socialsekreterare, hon hade en förhoppning om att man framöver till exempel skulle kunna ta hjälp av AI för att identifiera riskfaktorer hos barn. Hur ser då Lupita Svensson på den möjligheten?
Ja, men jag tror att den där utvecklingen är inte alls omöjlig. Ju mer vi lär oss om AI, desto mer kommer vi kunna nyttja AIs olika funktioner i att just kunna processa stora mängder av information och dra ut slutsatser eller slutledningar ur det. Och där tror jag att det kan finnas en stor vinst. Men det finns ju där också, vad ska jag säga, svårigheter som vi måste uppmärksamma. Och det är ju hur AI jobbar.
Vad finns det för exempel idag på lyckade AI-lösningar inom just socialtjänsten?
Det är ju så att idag så har vi faktiskt inga exempel på lyckade användningar. Vi vet inte så mycket om varken hur AI används eller vad effekten blir. Och det är ju en stor brist när det gäller just hur vi ska utveckla kunskapen och utveckla tekniken kring det.
Att det är obeträdd mark, att man liksom inte riktigt vet vart man är på väg.
Precis. Det är ju väldigt svårt att styra teknikutvecklingen när man egentligen inte vet vad som är bra eller dåligt. När vi egentligen inte vet vad som görs heller.
Allt fler kommer snart att ha en daglig relation till den generativa AI, inte minst privat, det säger Lupita Svensson. Därför kan det bli en utmaning om man ska införa tydliga gränser för hur man ska använda just den tekniken på jobbet.
Jag tror att det kommer bli jättesvårt i framtiden. Därför nu så är AI någonting som vi kommer att vänja oss vid att använda. Precis som vi har vant oss vid att använda Google i olika sammanhang. Och då kommer vi också använda det professionellt. En viktig sak som jag skulle vilja säga då, utifrån de forskningsresultat som vi har, så visar det sig också att vi behöver ha professionell kompetens kring hur man använder AI. Det här är någonting som utbildningarna, socionomutbildningarna framförallt, men universiteten överlag måste bli mycket bättre på när det gäller många yrkesgrupper. Att vi måste föra in kunskap om hur man ska hantera AI.
Och finns det någon bra pedagogisk lärare i detta idag då? Vet någon detta hur man ska göra?
Nej, och det är väl det som är så svårt också. Att vi håller på och famlar alla kring det och försöker lära oss samtidigt som vi ska förstå kunskapen i det och lära ut till dem som ska ut och arbeta i de här olika grupperna. För det är inte bara socialarbetare, det är jurister, det är ekonomer. Det är många olika grupper som kommer att kunna dra nytta av generativ AI. Och då gäller det ju att man drar nytta av den för, som ett medel för att nå målen. Och det kan inte AI göra själv. Så mycket vet vi i alla fall idag.
Ser du några som helst risker med att just beslutsfattande kommer delegeras till AI?
Ja, jag ser risker i det. Det ser jag. Och samtidigt så ser jag också att vi måste kanske börja göra en selektion eller en uppdelning och en specifikation utav vilka beslut som är viktiga att de fattas utav människor och vilka beslut som kan fattas utav digital teknik. Idag är vi lite urskiljningslösa i det. Vi tror att alla beslut måste fattas av människor. Och så möter vi en ny generation som kanske då får nästan till kunskapsförakt och menar att varför det? Och där måste vi våga ta ansvar för att faktiskt då selektera mellan att vissa beslut kan vi överlåta på den digitala tekniken Och vissa beslut är det väldigt viktigt att människor fattar, och till exempel inom socialtjänsten, att det inte är vilka människor som helst, utan det är människor med en professionell kunskap som kan fatta de här besluten.
Om man zoomar ut lite grann då, vad är de största utmaningarna med att just integrera AI i socialtjänsten, skulle du säga?
De största utmaningarna är nog egentligen de samhälleliga omständigheterna, att vi står inför en situation där de flesta kommunala socialtjänster idag i Sverige har väldigt stora ekonomiska svårigheter, vilket innebär att man har ett ständigt krav på sig att leverera lite mer än vad resurserna räcker till. Och då sträcker man sig efter lite lågt hängande frukter där man tänker sig att det ska gå att göra saker billigare. Men det visar sig i flera studier som vi har gjort att införandet av digital teknologi som vilken verksamhetsutveckling som helst, det kostar jättemycket pengar inledningsvis. Och det är en ganska mödosam resa att hitta fram till det som blir effektivt och bra för verksamheterna. Och här är vi i vår linda. Det finns ganska många studier idag som talar om hur man använder digital teknik och hur de professionella upplever det. Lite färre om hur klienterna upplever det. Och nästan inga som talar om vilka resultaten eller effekterna blir.
Vad är din slutsats då? Är det bra eller dåligt med generativ AI i socialtjänsten?
Alltså, jag kommer säkert få skäll för detta. Men som forskare så står jag för att jag vill kunna säga att AI är bra. Och AI är någonting som vi måste ta till oss. Därför det är framtiden. Att försöka säga att vi inte ska använda oss av AI, det är ungefär som att vi skulle säga under industrialiseringen att vi inte skulle använda oss av maskiner eller fabriker eller elektricitet. Så det är samma sak här. Vi måste tänka att det här är en del av vår framtid och det måste vi använda. Men sen är det upp till oss människor. Vi hörde tidigare human in the loop. Det är vi människor och den professionella sidan som måste ta taktpinnen och våga utmana AI i det.
Vilken roll spelar just då mänsklig intuition då och erfarenhet i en just AI-driven socialtjänst skulle du säga?
Det kommer spela stor roll. Det finns tidigare studier som vi har gjort som visar att individer som använder digital teknik, exempelvis då generativ AI privat, tar med sig det in i arbetslivet och blir också mer erfarna och skickligare användare utav detta. Men att man gör det intuitivt eller som privatperson är inte samma sak som att man gör det på ett korrekt professionellt sätt. Och det är här forskning och utbildning måste våga ta plats. Att både generera kunskap och lära ut kunskap om hur vi använder den här digitala tekniken som professionella aktörer. Och där tror jag vi får inte liksom luta oss emot att här har vi nya vana digitala användare, utan vi måste styra detta. Och där har människan en väldigt viktig roll.
Lupita Svensson, docent i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet, sist i del 5 i serien om AI i praktiken. Vill du höra de andra avsnitten? Del 1 handlar om AI i skolan och de utmaningar som lärarna ställs inför.
Inför ett prov så kan man typ fråga någon snabb fråga, så kan liksom AI svara på det. Man kan ju liksom fråga AI om vad som helst, för det är liksom en robot som kan allting liksom utan till.
Det är väldigt mycket kunskap som vi värderade högt tidigare, som idag skulle jag säga unga människor inte kan förstå att den är viktig, därför att den är så tillgänglig.
Del 2 handlar om illustratörerna och den konkurrens som nu dykt upp.
Du kan ju inte riktigt ersätta liksom känslan i till exempel en bilderbok eller väl utförd grafisk form.
Jag som ändå använder de här modellerna på daglig basis upphör inte att förvånas över hur otroligt vassa de ändå är i att fatta beslut som passar mig.
Del 3 handlar om oss journalister som fått ett nytt redskap att förhålla oss till.
Jag använder ChatGPT jättemycket själv för att spåna och tänka. Man kan helt enkelt bolla och brainstorma med en dator och det är väldigt skönt.
AI generellt försöker ju vara väldigt tillmötesgående och lösa ett problem. Så att ställa en fråga, är det så? Då kommer man hitta ett sätt så att det är så. Så hallucinationer är ju både det absolut mest fascinerande och det absolut värsta med AI just nu.
Och del 4 handlar om bedragarna och vilka nya möjligheter som nu dykt upp för de som vill lura dig.
Alltså att busringa och hålla på och skämta, det har man väl alltid gjort. Det farliga nu är väl att den digitala teknologin gör att det är så otroligt lätt att föra över pengar också. Att faktiskt agera på olika sätt snabbt. Och det är ju lite läskigt.
Generativ AI är ju tjuvens bästa vän.
Sök efter AI i praktiken i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Anders Diamant.